Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Välkommen till lunch med Lisa, slaktivisten.
Tack.
Vad betyder slaktivisten?
Slaktivisten var väl ett slags skämt. Eller liksom en ironisk kommentar, sarkastisk kommentar på just det här med synen på nätet och aktivism på nätet som någonting som slackers gör. Alltså, det finns ju som begrepp, slaktivism, och då menar man det på ett nedlåtande sätt där man tycker att det som händer på nätet kanske inte riktigt räknas som annan typ av aktivism. Och så när jag skulle börja jobba med det här projektet Nätaktivisterna, så ville jag byta från mitt gamla nick som var kommuntant och höll på och funderade en massa, och till slut så såg jag att slaktivisten var ledigt, och då tänkte jag att ja, men det passar. Passar perfekt.
Det är kul. Det låter häftigt. Det är liksom ett, det är lite drag i det namnet.
Ja, men jag tycker att det har passat bra. Det roliga är ju att det är inte alla som förstår ironin.
Men det är ju sällan så när man är på Twitter. Eller, när man skriver text är det också svårt att få fram det där ironiska.
Ja, men då har det blivit liksom, men det blir någon slags metakommentar på det, typ när folk skämtar om att jag skulle vara en slacker för på grund av mitt nick, och så blir det så här, det är precis det som det kommer ifrån, att precis. Du uttrycker det
exakt
så.
Sorry, jag fångade dig. Fast du har ju världens snyggaste egna namn, Vian Tahir.
Ja,
det är jättesnyggt.
Tack. Jag är ganska nöjd.
Var kommer delarna ifrån? Vian
är... Både, alltså Vian och Tahir är kurdiskt.
Jaha.
Jag heter Monica i mellannamn också, om man undrar det. Men min mamma är från Polen och min pappa är kurd från Irak. Så han flydde till Polen på 70-talet och så träffades mina föräldrar där. Och sen så bodde jag där tills jag var 6 år. Och sen så flyttade vi till Sverige. Så att Vian är liksom det kurdiska, Monica är det polska, och sen så Tahir är efternamnet för min pappa också.
När folk träffar dig och inte träffar, förväntar de sig att du ska bryta på ett främmande språk?
Om de har läst mitt namn och liksom inte pratat med mig, så ja, då förväntar de sig. Det märkliga är också att de förväntar sig, om de bara har mejlat med mig, så förväntar de sig ofta också en man.
Nej, är det sant?
Ja, det var liksom ingen aning om varför. Men de förväntar sig liksom en man, de förväntar sig absolut en brytning, men det kan ju folk också kommentera på när jag skriver liksom, att det skulle vara någonting. Jag vet att jag skriver väldigt bra, men det är för att jag skriver väldigt bra. Det är inte trots någonting.
Nej, utan det är ditt jobb att skriva mycket.
Precis.
Du utvecklar den talangen och förmågan.
Precis, men då blir det liksom en sån grej att så här, och du skriver väldigt bra för att vara.
Jaha.
Och sen så lämnar de allting liksom tomrum där.
Ja, just
punkt. Och så ska man på något sätt så här, Ja, för då, för då, vad är det du liksom, vad är det där ordet som saknas här? För jag tror inte vi är på väg mot något så trevligt håll. Men så för, folk förväntar sig liksom, de förväntar sig ganska mycket utifrån vad de, utifrån mitt namn. Både vad gäller liksom hur jag ser ut, hur jag pratar och hur jag för mig i allmänhet.
Ja, för vi skriver ju båda två. Det är ingen som någonsin säger till mig så här, gud vad bra svenska du skriver. Eller, så
ja,
där.
Så precis. Jag skriver... det har jag liksom fått i en evighet ända sedan jag var liten. Det var något så här, det var liksom ett sån... Det var som att det var makabert att jag var en av de bästa i klassen på svenska.
Ja. Så det borde inte vara liksom.
Nej, det borde vara.
Man sätta Linda som satt där på tredje raden.
Precis, eller så att att jag tyckte om att läsa. Och hon bara, så här är det, att jag läser väldigt mycket för jag tycker om att läsa. Det kanske också är därför jag är väldigt bra på att skriva, för att jag har läst dubbelt så mycket som mina klasskamrater. Så det kanske är liksom bara är en logisk följd av saker och ting som inte så här, för hur skulle, alltså så här, hur skulle man, kan ju inte, alltså man kan ju inte ärva saker på det sättet.
Nej.
Eller liksom,
nej, verkligen inte.
Alltså så här, har det bara utifrån liksom genetik eller namn. Nej. Hur påverkar mitt namn?
Nej, men då skulle liksom alla som heter Andersson och Pettersson vara så fantastiska skribenter och liksom aldrig särskriva eller så att det har ju verkligen ingenting med.
Nej, men
det är intresset för språk.
Ja, precis, men absolut så finns det liksom förutfattade meningar om beroende på.
Men Vivian, i Sverige har vi ett gammalt namn, Vivian. Det kanske kommer Vivian, jag vet inte. Men ord valsar ju över jorden, men de är ju lite, namn är ju lite samma sak. Fast liksom, Monica kan man heta i stora delar av Afrika.
Ja, men just Vivian är ju, alltså den här versionen av Vivian då, är ju kurdiskt.
Mm.
Men sen finns det ju i franskan, finns ju som efternamn Boris Vian till exempel, som är författare.
Så säger du bara som jag borde veta vem Boris Vian
är. Ja, jag vet ju det för att...
det är för att du läser så mycket. Ja. Exakt, det är bra. Du, men och så läser din bio, den är ju jätterolig. Du styrs av patriarkat. Nej, katriarkat. Vilket katriarkat? Vad finns det?
Nej, det är också en ordlek på, apropå patriarkatet och katriarkatet, som började liksom också som ett, det är ju ett klassiskt skämt bland kattägare eller med katter på internet.
Jag förstår
att katter styr oss. Och jag tycker väldigt mycket att det stämmer, så jag började kalla mina katter för katriarkatet för ganska många år sedan. Och nu har de fått ett eget Twitter-konto.
Ja, men jag tycker det är jättekul. Och sen är det ju lite sådär, det, på något sätt så sätter du fingret på samhällsdebatten idag om patriarkatet och sådär. Att du liksom kan, eftersom du kan sådana saker, så kan du också kosta på dig att driva med det. Förstår du vad jag menar?
Ja,
alltså du är så insatt i moderna samhällsfrågor.
Mm.
Nu generaliserar jag stort, men sånt som handlar om hur vi ska bete oss mot varandra på nätet och i samhället och så. Det är ju ett stort intresse för dig att jobba med sådana frågor. Och då tycker jag också att det känns roligt att våga liksom driva med patriarkatet som blev katriarkatet och så.
Ja, så det finns ju de som driver med det på ett helt annat sätt, tänker jag. Alltså jag driver ju med det lite mer att jag tyckte det var roligt att bara prata om katriarkatet som en så här, som ett system, att katter världen över har ett system där de ska försöka.
Men det kontot, är det du som har det? Katriarkatet?
Ja.
Det är jättekul.
Men det är... Jag har inte alltid så mycket tid för det som jag skulle vilja.
Det är väldigt roligt. Jag gillar inte katter. Du vet, jag tycker jätteäckligt med katter. Jag tycker de är så lömska.
Det är ganska många som tycker att som tycker samma om katter.
Men är det för att man inte kan styra dem och kontrollera dem? En hund kan man liksom sitt, ligg,
alltså man kan dressera katter på samma sätt. Det är bara att folk tar sig liksom inte tid för det på samma sätt som hundar. Och jag tänker att det kanske har att göra med att alltså hundar, man måste ju tränar de ju liksom. Och då är man redan så van vid att man måste göra sådana saker med hundar och förberedd på det. Men man tänker att en katt liksom flyttar in och sen den sköter den sig själv. Så därför testar man inte att träna dem. Men man kan. Det kräver lite tålamod. Men det gör du ju med hundar också.
Ja, det gör jag. Men är det ett bra sällskapsdjur, katt?
Det är det bästa sällskapsdjur.
Men kan man kommunicera med katt?
Alltså de är ju ganska kommunikativa katter på samma sätt som hundar. Det är bara att de viftar inte på svansen. Liksom.
Nej.
Men å andra sidan så spinner de. Det är ett ganska...
Ja, det är det.
Ganska talande.
Det jag kan se när man kommer hem till vuxna katter, det är också deras kroppsspråk. Att de kommer nära eller liksom att de försöker hålla sig nära och visa att jag trivs i det här. Ja. Eller jag vet inte, men det känns som det. Eller så går de bara lägger sin bokhylla sådär.
Ja, de vill de vara i fred. Liksom. Min ena katt sov ju bredvid mig på kudden. Det är ganska jobbigt. Han är ganska stor. Det blir inte varmt. Det är så här, han sov ju bredvid
mig på kudden. Okay.
Jag måste skaffa så här långa kuddar.
Svans i näsa.
Nej, han lägger sig med framtassarna på kudden och huvudet på kudden.
Nej, men gud vad gulligt.
Det är jättemysigt, men det är också det att han liksom verkligen vill knuggla sig in och har... tar upp hälften av kudden då.
Nej, men gud vad gulligt. Jag får skaffa så här lång bara, så här hotellångkudden.
Ja, men det är det jag har typ försökt att lägga mina kuddar i rad så att han kan
men
lägga
på nästa kudde. Han vill ligga
men det är för långt bort.
Han vill ligga på din kudde.
Ja, han vill vara precis vid mitt huvud. Så nu, senaste tricket är att jag tar en kudde och så liksom lägger jag den inte rakt lång utan jag lägger den så här åt andra hållet så att den blir lite kortare.
Ja.
Och då är han lite okej med att ligga på den. Men då måste jag ligga liksom längst ut på min kudde. Så att vi
har jag känner andedräkt och sånt där. Gud.
Ja, men då, så då är ju väldigt liksom,
men, ja, men du styrs ju. Ditt liv är ju liksom anpassat. För du måste hem till dem och du måste sköta dem.
Ja.
Du kan inte lämna. Vad gör du när du reser då?
Men då har jag kattvakt. Ja. Så då får folk bo över hos mig.
Ja, smart.
Och bo med
kattvakt. Ja, för man kan inte flytta dem hur som helst till nya miljöer.
Alltså, det är inte nya miljöer. De bara hatar att färdas. Så de hatar att åka bil och buss och tåg. Allt.
Så alltså, du släpper hem någon som får bo där.
Ja, precis. Så då brukar jag erbjuda mig att man får bo hos mig. Titta på min tv. Äta allt i kylen. Och så vidare.
Men det är jätteroligt. Men katrikatet är ju bara en grej. Alltså du är ju så rolig. Jag har ju följt dig sedan du var kommuntant. Och jag har ju ofta använt dig som exempel för hur bra man kan kommunicera utifrån ett kommunperspektiv. Och du var ganska tidig tror jag med att liksom lyfta en kommun på Twitter eller i bilder för en stor allmänhet. Du gjorde mycket roliga grejer.
Ja, alltså... Och det kommer liksom kommer nog mycket från mig själv och min bild av en kommun som var ganska fyrkantig och grå. Och då, för det som var mitt uppdrag var ett PR-uppdrag. Så att jag var pressekreterare. Och sen så blev det liksom så att eftersom jag ändå använde sociala medier väldigt mycket så blev jag också ansvarig för kommunens sociala mediekanaler. Och då tänkte jag att liksom det som saknas eller som behövs är på något sätt att visa upp en sida av kommunen som inte är den här gråa myndighetssidan.
Ja, exakt.
Och kanske förklara saker på ett annat sätt och så på ett enklare och tydligare sätt än vad man har gjort innan. Jag hade många diskussioner framförallt med plan- och exploateringskontoret om hur man fick och inte fick skriva saker. För de är ju vana vid att allting de skriver är liksom, det blir detaljplaner, det är byggkontrakt.
Myndighetsutövning.
Ja, väldigt mycket myndighetsutövning. Och då fick ju inte, de kunde inte skriva ett kontrakt med byggherrar som var liksom säljigt på något sätt. Eller
det får inte vara så glättigt liksom.
Nej, men
det är massa juridiska saker som måste hålla.
Det är massa juridiska saker och vissa termer måste användas rätt och så vidare. Så när jag sen skulle skriva ett pressmeddelande om det här, så var det i början så var det ganska många turer fram och tillbaka. Så nej, men vi kan inte skriva så. Jo, det kan vi, för att det är liksom en synonym, eller det är beskrivning utav vad som ska byggas. Ja, fast det liksom, ja, nu är, men det här är inte kontraktet. Det här är, vi måste berätta för liksom journalister, och det här ska också upp på webbplatsen liksom, och där måste vi berätta på ett sätt som andra än jurister förstår.
Tänk det där, att det är så svårt att få folk att förstå att vi andra inte kan det de kan.
Ja, och att liksom att olika, för att jag har all respekt för, de skriver, jag har ju läst de här planerna, de är extremt avancerade, de är extremt genomtänkta,
de ska ju vara det,
detalj till varje ord är extremt genomtänkt, och jag har liksom all respekt för den sortens skrivande, för att det är så man måste skriva juridiska texter, men man måste kanske någonstans förstå att ett kontrakt är det ni har skrivit. Det här är inte ett kontrakt. Det här är en text som berättar om det. Men det var ganska roligt, för att det gick ganska många turer i början, men till slut så hade vi liksom, så var de ganska mycket med på båten. Så mot slutet när jag jobbade på kommunen, så var de liksom, de var väldigt bra på så att skriva bra utkast redan från början till pressmeddelanden, eller komma med förslag, eller liksom, kan inte du skicka ut ett pressmeddelande om det här du kan? Och så började de liksom, berätta om den här parken, för den tror vi liksom att folk kommer tycka är intressant och så vidare.
Ja, så de bara hitta egna saker som man kan berätta om.
Ja, men de precis. Och förstod också liksom våra olika roller och våra olika skrivsätt. Så det var väldigt roligt.
Det är fortfarande så, tycker jag i alla fall, att det är ganska omoget hur kanske framförallt det offentliga samhället, som skulle ha mest nytta av sociala medier egentligen, eftersom alla vi är befolkning i någon kommun eller har någon relation till myndighet, de är ganska omogna i sitt sätt att hantera sociala medier, är det inte så? Eller,
ja, alltså det som är så intressant är ju att om någon har liksom väldigt mycket spelrum när det kommer till sociala medier och till hur man uttrycker sig, så är det kommuner, för att man har en så extrem trovärdighet i grunden. Men samtidigt så är folk rädda för att säga, men vi vill inte uppfattas som oseriösa.
Ja, det där. Det är det värsta jag vet.
Ja, fast alltså, ni uppfattas som en av de mest seriösa instanserna i hela landet. Det är lugnt.
Jag vet, det är inte så att vi tror att ni springer runt nakna på stan i kommunhuset liksom, men bara för att ni skriver någonting. Och jag håller med. Det är att man kan inte göra någonting för dem, att de är så otroligt rädda för att, tänk om vi kan inte lägga upp någon sån bild på Facebook, det uppfattas vi osäkert. Och de skulle göra mest nytta, eftersom det är kostnadseffektiva kanaler. Det kostar ju inte så mycket att jobba med sociala medier som att göra trycksaker eller långa utredningsdokument och sånt.
Vem läser dem?
De försöker ju springa runt och hitta någon målgrupp till den här broschyren. Så hej, vill ingen läsa den här målbroschyren? Eller?
Ja, men det är ju, alltså det är, man måste ju tänka på att liksom, om vi funderar på så här, var skulle jag vilja bo någonstans? Då kommer man börja fundera på ställen som man kanske har någon koppling eller intresse av.
Ja.
Och då kanske man vill bo någonstans där, men det verkar kul att bo där. Eller det verkar som att det händer mycket. Det verkar som att liksom, det finns en massa aktiviteter eller intressanta platser och så vidare. Då måste man ju visa upp det. Då tjänar man ju på att ha visat upp den bilden av kommunen på sociala medier. Så att man tänker sig, men den här kommunen, den verkar... var inte det de som gjorde den här roliga grejen?
Ja, det är som man tänker på. Precis, jag håller med dig. Eller man kanske har haft någon faster eller moster eller mormor som har sommarhus där. Så börjar man, men gud, kolla de där bilderna, så där ser det ut. Eller titta vad roligt de berättar om det där området.
Ja, precis.
Jag kommer ihåg första gången jag träffade dig på Twitter alltså. Mm. Det var en vinter. Kan vara 2011. Jobbar du i kommunen då?
Ja, jag jobbade fram.
För då stod vi båda och väntade på en så här infruset pendeltåg på Stockholms central.
Mm.
Och du skulle åt ena håll, jag skulle åt andra håll. Och så såg jag dig lägga ut något så jädra vitsig grej. Jag minns inte exakt vad det var. Om Järfälla kommun. Det var första gången jag gick in på Järfälla kommuns webbplats. Och det är intressant. Därför att du skrev någonting då när du stod där och väntade på tåget. Och jag fångade upp det. Och bara det att du jobbade där, att jag förstod att du jobbade, gjorde att jag på just i den stunden väljer att liksom gå in på kommunens webbplats för att se hur presenterar de sig. Mm. Hade jag aldrig gjort annars. Ja, men det är så märkligt.
Ja, men det är ju för att man vill ha liksom, ja, man vill ha någon slags vad ska man kalla det? Alltså man vill ju veta vem det är som kommunicerar. Ja. Man vill ju,
en avsändare.
Ja, precis. Man vill ha en tydlig avsändare. Och ja, då kan ju absolut Järfälla kommun vara en tydlig avsändare. Men det kan också vara någon som jobbar där.
Mm.
Eller att man har någon slags bild i alla fall. Mm. Av att det sitter någon person där och att det inte allting automatiskt postas på Twitter.
Nej, det är sant. Men fast du har varit lite utav min guru faktiskt när det gäller sociala medier. Och jag har försökt härma det hela tiden. Jo, för jag tycker det är dels för att det skiljer, det är ju liksom en generation emellan oss, tror jag nästan i alla fall.
Jag är 80-talist.
Ah, jag är gräns mellan 50 och 60-tal, precis början på 60-tal. Så, och då blir det ju så här att man... För jag vill ju lära mig hur folk agerar mot varandra. Och idag jobbar du med sånt, eller hur?
Mm.
Och då, för jag är, det har jag sagt till fler, jag är så här kategorisk, jag är väldigt bestämd av mig. Jag tycker, vad fan, bit ihop, gå, gör något, gnäll inte, känn dig inte kränkt. Och så dyker det upp sådana som du som försöker då förklara att amen, du kan ju fastna för att någon har sagt något eller tyckt något. Och så skriver du rant på 30 tweets. Och då blir det lite minikurs för mig. Mm. Förstår du? Det är så här, för du skriver dem ju inte så här mästrande. Så här får man inte göra, så här ska man inte göra. Utan du skriver dem med massa roliga så här, underfundigheter. Och lite metaforer och sådär. Så att man ändå ska förstå att aha, är det där som händer? När man, mm. För är det näthat du håller på och, eller vad är det?
Ja, alltså nätaktivisterna jobbar ju framförallt med att utbilda gymnasieelever i hur lag och rätt på nätet ser ut. Och hur man kan hantera hot och hat på nätet. Vad som går att anmäla och så vidare. Och hur man kan agera mot framförallt rasism på nätet. Mm. Men vi pratar ju också en hel del allmänt om hot och hat på nätet. Och om någon har noterat så har inte jag sagt näthat en enda gång.
Nej, exakt.
Och det är en, liksom, en princip som vi har.
För det finns inget särskilt näthat.
Utan alltså det finns, dels så finns det ju inte en lagstiftning mot det som händer på nätet som särskiljer sig från annan lagstiftning.
Mm.
Utan det som liksom gäller i ett offentligt rum... Det gäller i alla offentliga rum, inklusive nätet som offentlig plats då.
Ja, du får inte diskriminera och sådana saker.
Ja, precis. Hota och hata. Liksom. Så det är som ofta, när det är som så här, när näthat, nu gör jag sådana här.
Så ja, citattecken. Men det brukar jag också göra för att visa så här, ja, ni vet väl vad jag menar.
Ja. Nej, men när hot och hat på nätet beskrivs som näthat och det har liksom, ja, men nu har det här fällts.
Mm.
Då har det liksom inte fällts på, som i någon särskild nätlagstiftning, utan då har det fällts för kanske olaga hot, förtal, förolämpning eller hets mot folkgrupp eller så.
Men alltså, är det ett samhällsproblem? Det där är så förundrad. Är det verkligen ett problem? Eller håller vi på att göra det? Kan man inte bara få hata människor? vad är grejen?
Jag tror att hade vi liksom sett det här som någonting som inte var, om man inte hade fokuserat på nätet utan pratat om det på ett annat sätt, så tror jag att man hade insett liksom vidden av problemet. Om vi tittar nu på hur många som använder nätet, hur många som finns på sociala medier och så vidare och så vidare, så är vi ju ett väldigt uppkopplat land.
Mm.
Och det innebär att också det här med hur uppkopplade vi är, alltså vi har ju mobilen med oss hela tiden.
Mm.
Och nu är ju jag personligen en sån som gillar att inte ha notiser på min telefon, men säg att jag skulle ha notiser på min telefon.
Mm.
Då skulle det här, de här hoten och det här hatet kunna dyka upp. Ja, men när jag sitter på bussen och så plingar det till och så har jag fått någonting i...
Så att du är ful subba eller du är en idiot eller...
Ja, eller någon form av hot eller förolämpning eller något sånt.
Mm.
Och då påverkar ju mig på den platsen jag är i. Det kan innebära för många personer som drabbas av hot och hat, så är det liksom, det leder ofta till att man kanske inte orkar eller vill uttrycka sig lika mycket på nätet. Det kan också vara så att man, alltså det blir en vardagsstress i allmänhet, att man kanske känner sig otrygg på offentliga platser, för att det kommer så nära, för att det kommer i mobilen. Och det är lite det vi missar när vi säger så här, men det är bara på nätet.
Ja.
Ja, fast nätet är inte så bara i våra...
Nej, det är klart.
Det är ganska konstant i våra...
Jag fattar, det ligger hela tiden i min hand.
Ja, det ligger hela tiden
i min hand. Jag har ju hela tiden min smartphone i min hand och där dyker det då upp.
Precis, och då blir det liksom...
Så jag behöver inte aktivt gå in och titta på ett konto, för det skulle jag kunna sluta med i så fall. Men jag håller med dig, då dyker det upp. Jaha, då förstår jag.
Mm. Ja, och sen om man tittar liksom på... Det är ganska intressant att det försiggår två parallella diskussioner och att de liksom på något sätt säger emot varandra. Om man tittar på hur offentlig sektor eller kommunen pratar om nätet, så pratar man väldigt gärna om att man ska nå unga. Man pratar mycket om att det ska vara liksom att nätet har gjort någon slags demokratiseringsprocess, att fler får komma till tals och så vidare. Så där lyfter man och hyllar nätet som någon slags så här, demokrativerktyg.
Ja, det har ju varit en väldigt viktig mål för många i det offentliga, att jobba liksom mot sådana, ja, men större målgrupper ska kunna hantera, dels ha tekniken men också lära sig hur man använder.
Ja, precis. Ja. Och det är ju väldigt många, det är ganska populärt i liksom PR-branschen till viss del, men i kommunikationsbranschen i allmänhet. Alltså vi har ju väldigt många föreläsare eller förespråkare för sociala medier som pratar om att så här, det här är ett verktyg för gemene person att få komma till tals mer, komma i kontakt med makthavare, få kontakt med journalister och så vidare. Men då måste man ju komma ihåg att det finns också en baksida av det, att där om vissa grupper hotas och hatas, och om man tittar på hot och hat på nätet, så är det antingen kvinnor drabbas väldigt mycket när de uttalar sig om vissa frågor. Personer som blir rasifierade blir också väldigt utsatta, hbtq-personer, och Då kan man liksom inte å ena sidan säga att så här, det här är ett viktigt verktyg för yttrandefriheten.
Nej,
om vissa personer inte får använda den yttrandefriheten. Om vissa personer liksom konsekvent blir hotade och hatade när de använder sig av yttrandefriheten. För då, om det är ett demokratiseringsverktyg, då har vi också någonting som blir ett hot mot det här, den här yttrandefriheten.
Mm.
Det är ju också ett klassiskt uttryck som används, att så här, ja, hotet mot yttrandefriheten, och det används väldigt ofta från rasistiskt håll, vilket är ganska, ganska ironiskt, för att de här grupperingarna försöker ju aktivt att hota och hata folk.
Ja, för att slippa argumentera mot dem.
Precis, men hota och hata folk för att de ska sluta använda sig utav sociala medier eller sluta uttrycka vissa åsikter. Så det är intressant att de som använder begreppet hot mot yttrandefriheten kanske är det största hotet mot yttrandefriheten.
Men då måste man ju, precis som du sa, om samhället tar ett ansvar för att öka möjligheten att använda internet som en kommunikationsplattform där alla kan på ett enkelt sätt komma ut med sin åsikt och så, tycka och tänka och vara med och debattera. Då måste också samhället ansvar, menar du, på den andra sidan?
Ja, precis. Man måste liksom, för att det ska vara ett demokratiseringsverktyg så måste det vara tryggt för alla att använda. Och då, det som är särskilt viktigt tycker jag är att ta tillvara på. Vill man att unga ska kommunicera och komma till tals och få uttrycka sina åsikter, så behöver man ett, liksom, lyssna på dem. Du kan inte uppmuntra unga till att använda nätet för att komma i kontakt med politiker eller kommunen och sen inte ta tillvara på det de säger. Och två, så man måste också värna om deras yttrandefrihet och skapa en trygg miljö. För om man tittar på liksom, de här särskilt utsatta grupperna, inom de särskilt utsatta grupperna, kvinnor, hbtq-personer och rasifierade personer, men även personer som har en normbrytande funktion och så vidare. Det är ju liksom de här minoritetsgrupperna som oftast får mest hot av. Inom de grupperna så är ju unga den gruppen som också kanske behöver extra mycket stöd för att man inte har mött myndigheter så mycket. Alltså man kanske inte vet hur man går tillväga.
Man är lite kanske, nej precis, distansen till myndigheten är större än bland vuxna medelklassen. Sådär,
precis, men, och så när man drabbar av någonting så behöver man liksom hjälp, hur polisen mäler och så vidare och så vidare, och då måste ju polisen som instans ta dem på allvar, vilket jag i mitt jobb har sett tyvärr inte görs. Polisen är eller har i alla fall tidigare varit en av de grupperna som har bemött unga som kommer till en polisstation och vill anmäla någonting mer. Om det är bara på nätet, du kanske inte ska vara där.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är så mycket i sådana.
Så det är så alltså?
Ja.
För jag tycker det här är så intressant. Det är därför jag verkligen vill prata med dem om det här. För jag till en grupp som aldrig blev utsatt. Jag kan säga, vad fan, du får öppna burken, ingen fara.
Jag tyckte att det inte ska pysa.
Vi äter det här, det vet alla. Jo, men så här, jag till en grupp som aldrig någonsin blir hatad eller hotad eller så. Därför att jag är blond och blåögd och svensk och jag kan uttrycka precis vad som helst. Någon kan ibland säga något syrligt sådär. Ja, du kan tycka sådär du, men jag tycker inte så. Men det är ingen som säger, vilken idiot du är som tycker så här eller idiotiska subba. Alltså, jag får aldrig hat eller så. Och då är det så att jag kanske förringar de som... För det jag ser ju i media, det är ju kanske kulturpersonligheter och tidningsmänniskor och sånt där som uttryckligen säger att de blir hotade och hatade på nätet. Men då viftar jag ofta bort det och säger, ja, men de har gett sig in i den här debatten. Men du menar att det stora problemet är bland grupper som jag aldrig egentligen kom i kontakt med. Unga ja, men de här grupperna som
ja,
du sa.
Alltså dels så det stora problemet är väl i allmänhet att det finns liksom. Mm. Men sen om man pratar om kulturpersonligheter och så, så absolut så är det ett problem att de blir hotade och hatade. Det är ganska absurt att en journalist som jobbar med att till exempel granska makthavare ska ha det som en del i sin arbetsmiljö och bli hotade. Men där har de ju också, det är en grupp som kanske har en redaktion, man har en chef och så vidare.
Ja, man har ett skyddsnät eller stöd kring sig på något sätt.
Precis, precis. Men sen finns det andra grupper som inte ens har det skyddsnätet. Mm. Och där är det ju verkligen ett samhällsansvar att hjälpa de personerna med att ja, men, kunna anmäla på ett enkelt sätt. Men även liksom, jag skulle gärna vilja se en lite mer psykosocialt stöd och så.
Mm.
Men det man också glömmer bort är ju när det är liksom, när det här händer, det är inte en person.
Nej.
Oftast. Så det är, utan det som händer, det finns en, liksom, det finns en mekanik. Mm. Men tyvärr så är det ju så att den liksom antidemokratiska rörelsen kan vi kalla dem för. Mm. Den som ofta står för mycket av hotet och haten. Vare sig det är liksom kvinnohat eller rasism eller någon annan typ av fientlighet. De har ju mekanismer. Alltså det finns
det är systematiserat. Liksom,
ja, det finns ett system för det. Och det brukar ofta vara att en person kanske skriver en krönika.
Mm.
Sen hamnar den på en av de rasistiska så kallade nyhetssajterna.
Mm.
Och då kommer de som är läsare av de här sajterna leta upp den här personen på nätet och så börja skriva saker till den personen.
Ah.
Så när offentliga personer uttalar sig och berättar om hotet och hatet de har fått, då är det liksom det är så många personer som har gjort det då. Det kan vara liksom ett ganska stor hatsvans. Ja. Och vare sig man, alltså, och man kanske, om man är debattör, absolut, så är man väl kanske beredd på att få mothugg. Man är beredd på att det kan bli en diskussion. Mm. Att det finns en motståndarsida som inte kommer att hålla med dig.
Men så här, sprätta fittan grejer, det har ju inte ihop med det ämne man har.
Nej, precis. Och det är ju liksom, ja, men till exempel om vi då pratar om kvinnor. Mm. Kvinnor får ju en väldigt speciell typ av hat som är det här liksom, så här, sexualiserade hot som handlar om inte bara våld utan sexualiserat våld, och det är väldigt explicita saker som skrivs.
Men gäller det också, det gäller de här kulturpersonligheterna som vi har ute oss, gäller det också unga tjejer till exempel de icke-prioriterade bostadsområden eller vad man ska säga, så tjejer från invandrartäta regioner och så,
ja,
kan de också få?
Ja, absolut. Alltså det är ju vi har ju en liksom på den bra sidan som är den här demokratiseringsprocessen, så har ju allt fler unga börjar ta plats och göra sin egen röst hörda.
Ja, de har ofta ganska intressanta grupperingar tycker jag. De gör saker ihop på.
Precis, olika liksom, nätverk och så. Men när de gör det, då uppmärksammas de också utav de här rasistiska nyhetssajterna. Okay. Och kan också få den här typen av hot och hat. Och då är det en grupp som kanske, där deras liksom skyddsnät består av vänner mer. Men inte någonting, alltså det finns inget officiellt skyddsnät. Det finns ingen redaktion, det finns ingen chef, det finns inget arbetsmiljöombud. Liksom.
Hade det här inte funnits om vi inte hade haft nätet? Nej, man hade inte suttit och skrivit brev och hatat folk. Nej.
Det är ju intressant. Om man tänker på, jag brukar ju jämföra liksom tidningars kommentarssidor med den här insändarsidan. För jag tycker det är intressant att man inte tar ett större ansvar för sina kommentarsfält.
Mm.
För förr i tiden, ja, men då skickade ju folk insändare. Och sen hamnade de insändarna i skräphögen.
Ja.
Varför? För att det var helt absurda saker. Ja. Man kan ju inte publicera sådana
nej,
saker.
Nej, utan det som kom in var så här, jag tycker folk ska plocka upp hundbajset i allén. Det var det som kom in.
Ja,
så,
precis. Ja. Eller någon som hade någon synpunkt ja, på kommunens agerande.
Ja, precis. Fler parkeringsplatser ja. Och sånt där. Ja.
Men man kastade ju allt.
Ja, så det fanns ett filter.
Ja.
Så du menar att det skulle kunna göra väldigt bra nytta om man bättre modererade kommentarsfältan.
Jag tycker liksom
utan att bli anklagad för censur, för det är ju en sån där grej som kommer upp.
Åh, älskar censurargumentet. Alltså, vi har en enda statlig censur i Sverige.
Mm.
Och det är den som gäller barnpornografi.
Mm.
Där,
det är vi glada för, tycker jag.
Ja, det är en väldigt bra sak. Men och där är det så att Polismyndigheten tillsammans med våra internetleverantörer jobbar för att hela tiden uppdatera listor på barnpornografiska sajter och spärra dem.
Mm.
Det är jättebra.
Mm.
Och sen har vi ingen annan form av censur.
Nej. Men folk säger det. Ja, men gud, håller på att ta bort kommentarer, då blir det censur.
Ja, men alltså, det står ju nätet är jättestort. Mm. Jag lovar att det inte kommer ta slut på plats. Om du vill uttrycka de här åsikterna så behöver inte de vara i en tidningskommentar.
Gör det på din egen sajt.
Ja, du kan göra det på skapa en egen sajt. Mm. Du kan skapa ett eget Twitterkonto och så vidare och så vidare. Sen får du leva med att yttrandefriheten är ingen absolut rättighet. Det finns inskränkningar i den.
Mm.
Det finns liksom lagar som säger att så här, du får uttrycka dig fritt. Men, och det, i det männet så finns det liksom, ja, men du får inte hota människor,
nej.
Du får inte förtala människor, du får inte skriva förolämpningar och du får inte hetsa mot folkgrupper eller minoritetsgrupper. Det är ganska rimliga, det är ett ganska rimligt men.
Mm.
Det utgår på att eller det utgår från liksom en ganska klassisk, du får säga vad du vill, men du får inte skada en annan människa i processen.
Det ska vara någon hyfsad ton i samhället.
Ja.
Jag brukar hålla, för egen del så tänker jag alltid att vad jag gör faktiskt, även om jag skickar ett sms eller ett mail till någon polare eller skriver någonting på Twitter eller sådär, så ställer man alltid så här frågan, skulle jag kunna säga det här framför människan? Ja, för jag skulle kunna säga till kungen att jag tycker han är lite så, som jag skriver på Twitter, jag tycker det är bättre om du kör traktor i Sörmland än att du är kung, skulle jag kunna säga till honom.
Ja.
Och då kan jag skriva det också.
Ja, det är också liksom en rimlig regel att utgå ifrån. Alltså att bara komma ihåg att nätet är en kommunikationskanal som vilken annan som helst. Men just när det gäller den här censurgrejen så brukar jag säga att så här, det är lika orimligt av mig att kräva att jag ska få skriva vad jag vill på din blogg som du har bestämt. Det är din blogg, du bestämmer väl över den. Som att det skulle vara orimligt att jag bestämmer mig för att ställa in min cykel i ditt vardagsrum.
Ja,
det finns liksom ingen rim och reson i det här censurargumentet.
Ja, men det var faktiskt bra.
Ja, för att så här, det är också den att liksom en person, alltså jag som individ eller en tidning är liksom inte ensamma bärare av yttrandefriheten.
Mm.
Jag är inte yttrandefrihetsadministratör som måste så här, se till så alla får yttra sig.
Vi har chansen att yttra oss, men inte på alla platser samtidigt.
Ja, precis. Inte, det finns ingenting i yttrandefrihetslagstiftningen som säger att du ska få uttrycka dig var som helst.
Mm.
För i så fall så skulle jag vilja paxa alla ledarsidor liksom.
men nu måste jag kolla vad är hönan och vad är ägget? Okej, det är tuffare, råare och hårdare ton på nätet, men är det inte det i samhället också? Vad är det som är först liksom?
Alltså ja, de har ju, det är väl liksom en växeleffekt att de påverkar varandra. Sen är det ju absolut så att så här, så som vi pratar om människor i offentligheten och i politiken, det kommer ju självklart påverka vad personer tycker är okej att uttrycka på nätet.
Ja.
Jag tycker att det är allt fler som uttrycker rasistiska åsikter helt skamlöst. på nätet nu. Men det beror ju också på att ett rasistiskt parti har haft större framgångar.
Ja, men vet du vad? Jag tycker att det är helt skamlöst faktiskt, som jag använder ditt ord, när jag har människor hemma hos mig, att de sitter och uttrycker rasistiska åsikter.
Ja,
och för det gör folk oftare idag.
Ja, och det gjorde man ju inte tidigare. Nej. Men det är ju vad man brukar kalla en normaliseringsprocess. Alltså, om vi har en politiker som, eller flera politiker som uttrycker de här sakerna och får göra det oemotsagt i offentligheten, ja, då kommer ju fler personer att våga eller känna sig bekväma med att säga det själva.
Ja, och där... ja det är precis. Att det har blivit väldigt normalt att för en vanlig medelklass sitta och säga så här: nej men gud, du förstår ju hur det har blivit nu. Och så drar de till med någon jävla rasistisk harang. Så man bara, men vad fan säger du liksom?
Ja, och det, men där har vi ju också det som liksom den här framgången har ju också berott till en viss del på nätet, eller man har använt sig utav nätet. Så att innan liksom Sverigedemokraterna fick så stora framgångar, så var det väldigt mycket kraftansamling på nätet.
Ja.
Alltså man kanske inte satt och sa det i någons vardagsrum, men man satt och skrev det på diverse forum och samlades kring sina små rasistiska lägereldar och mös tillsammans.
Liksom. Och nu när jag umgås med mina till synes vanliga vänner och bekanta, så har de fått lite så här energi då, eller de får lite mer mod att uttrycka sånt där.
Precis.
För att de ser att det är okej att göra det på nätet. Är
precis
det så?
Och ja, att de ser att det partiet har större framgångar i liksom, ja, när det kommer till röster. Men sen är det ju också det att man har liksom, det som jag tycker är ett stort problem är väl hur de här så kallade nyhetssajterna har fått allt mer legitimitet. Och den legitimiteten beror inte på att de har blivit bättre, att de är yrkesverksamma journalister, att de är liksom har en ansvarig utgivare. För det här är ju sådana saker. När vi tittat på trovärdighet när det gäller våra vanliga nyhetsmedier, så har man ju vissa saker. Man måste ha en ansvarig utgivare som kan ställas till svars. Man följer de pressetiska reglerna och så vidare. Och det gör att det finns någon slags kontrollinstans för man kan inte förtala människor.
Nej, men precis. Det finns ett filter liksom, ja, så att precis. Man kollar att det här är ju ganska okej. Det här vågar vi släppa.
Och det innebär också att man kan ställa sig svars om man har brutit av de pressetiska reglerna. Men de här rasistiska sajterna har ju inget sånt. Nej. Men ändå så har de fått större, liksom, större trovärdighet. Och det beror ju på att de har fått större spridning. Det beror helt enkelt på att vissa människor liksom ger dem trovärdighet. För det som händer,
att de sitter och litar på det som står där, och att de backar upp dem, att de är där och fyller med kommentarer.
Ja, precis. Men också att alltså ju fler som sprider den här sajten utan att kolla på det eller ha någon form av känd kritisk granskning, vilket är ganska enkelt, kolla om de har en ansvarig utgivare, för då...
Det har jag lärt mig jättemycket av dig. Precis, för jag är ju sån där som gärna använder andras länkar och tittar på och tänker, men det här är bra, det här kan jag klicka på. Och säger de, men klicka inte på det där, för det ger dem bara det där klicket liksom som de vill ha. Använd istället det här forumet, för där är det redan kollat liksom.
Ja, precis.
Och sådana grejer kan ju vi göra. Men om du nu vill sådär, jag är ju verkligen en sån som tycker att nätet driver demokratiska frågor på ett bra sätt. Men när du säger så här, så vill jag också ta ansvar för den andra biten. Den som jag aldrig själv drabbas av, hotet och hatet och rasismen. Vad kan jag göra?
Ja, först och främst så är det här med spridning. Alltså, sprid inte den typen av sidor. Om du sprider dem, även om du sprider dem för att säga så här, oj, kolla på det här var helt absurt. Ta en skärmdump istället för att klicka på några länkar eller sprida några länkar. För spridningen handlar om att dels inte låta dem synas för att igenkänning skapar större trovärdighet. Mm. Men dels också om att inte ge dem högre Google-poäng. Alltså, ju fler besökare desto högre upp i Google sökhistorik.
Man vill inte gynna dem på det sättet.
Nej, så sprid inte den typen av länkar. Var alltid källkritiska, som du läser någonting och bara, oh, herregud, det här verkar som en jättehemsk sak. Nu verkar det som att det är helt på väg åt skogen med det svenska samhället. Kolla på sidan, läs lite liksom. Har de en ansvarig utgivare? Nej, de har inte det. Nej, men det är för att de inte ska kunna bli fällda.
Nej,
för
precis, de går runt
där. Har de använt uttryck som är alltså om man pratar om, de pratar gärna om sjuklöven, de menar alltså att de sju partierna förutom Sverigedemokraterna har någon form av konspiration. Om de pratar i allmänhet, skriver någonting om PK-medier eller att de står för den ofiltrerade sanningen som PK-medier inte vågar skriva och så vidare, då är det en liksom rasistisk sajt.
De lever i skuggan liksom av varandra. De försöker att verka utan att synas, men vi ska ändå försöka sprida deras budskap.
Ja, precis. Så använd liksom, använd lite källkritiskt tänkande. Och sen om man pratar om vad man kan göra när det gäller personer som utsätts för hot och hat, så är ju en av de bästa sakerna att göra är ju att stötta personer som säger ifrån, stötta personer som kanske får en rasistisk hatsvans efter sig liksom. Och visa på det sättet att vi är ganska många fler, för det är vi, det glömmer man bort.
Ja, vi är ju flest sådana som inte vill vara sådär.
Ja, precis.
Men vi kanske inte engagerar oss för den som drabbas.
Då kanske, ja, eller det syns inte. När man blir drabbad, när man sitter mitt i en sån sak och blir drabbad, då känns det som att det bara tickar på med hot och hat. Och då kan det vara bra att bli påmind om att man inte är ensam i det man tycker, och att det finns flera personer som håller med och stöttar en.
Så då kan jag lägga upp en tweet så här: jag står bakom den här personen och tycker att den ska få säga det. Men det är bra. Precis. Men och såna här regler, du vet, vi i min ålder som bara drogs in i det här, vi har ingen koll riktigt på sånt där, på riktigt. Det är klart att vi förstår vad som händer, men jag tror inte riktigt vi förstår vad vi kan göra för att dämpa den här näthat, rasismen och hoten. Och jag tror inte riktigt vi förstår vad vi kan göra för att liksom påminna om hur de demokratiska processerna på det goda sättet kan rulla vidare. Ja. Så jag tycker arbetet mot ungdomar är jättebra, men min stor, jag och min mors och mina sur och liksom min, inte fast vi är bara där och latchar på nätet, vi fattar ju inte sånt här.
Nej, men den gruppen så här, unga är ju väldigt bra på nätet. Det de behöver är ett bemötande från vuxenvärlden som tar det på allvar. Alltså, om man pratar om polis, men också lärare, skolpersonal och så vidare, att man tar det på allvar och har en förståelse, eller föräldrar för den sakens skull, att man har en förståelse för att hot och hat på nätet kan vara exakt lika jobbigt som att någon säger någonting till en samsittare på bussen. Och att man tar det på allvar då. Så det är väl liksom mitt sista tips, att ta det på allvar och inte förminska när någon drabbas av hot och hat.
Sen, du är ju så... Ja, förlåt.
Sen, nej, men den här, det är bara på nätet. Man måste... Eller så här, lite skit får man tåla. Den har jag också mött. Jag har också mött i vissa antirasistiska kretsar en inställning om att om man får den här typen av hot och hat, då har man gjort någonting rätt. För att rätt.
Okej, så bygger de på den sidan.
Ja, och det är ganska mycket av en macho-attityd. Det får man också komma ihåg. Var har vi fått den här attityden ifrån? Och hur har vi lärt oss den? Och det är extremt mycket macho-attityd. Och om något så ska vi ju inte ta efter den typen nej. Av attityder. Alltså jag är ju mycket för att säga nej, man ska inte behöva. Det är precis sån här skit man inte ska ja. Behöva få. Och jag är mycket för så här, team snäll. Ja. Att man ska vara snäll, ja, men snäll. Mot varandra. Det, jag tycker... Ha det bra och fint. Jag tycker liksom inte att man behöver vara asmacho hela tiden.
Nej. Det håller jag med om. Mm. Och du är så bra på att förklara det här, Vian. Du är det. Och kan du inte bara göra en så här... Jag gillar inte PowerPoint, men jag skulle vilja ha en så här stortavla på stan där de här reglerna hela tiden rullar fram. Så att vi påminns om dem. Det här kan du göra. För vi är så många som kom in i... Vi flyttade verkligen in i den digitala världen. Vi gör och vi fattar inte och vi länkar och klickar hit och dit. Vi måste bli snällare.
Ja, absolut. Vi måste bli snällare.
Och tänka och lite mer.
Vi måste bli bättre på att vara källkritiska. Mm. Bara. Vilket det är också intressant att vi har liksom fått det i skolan ganska mycket. Man har pratat om det på samhällskunskap.
Ja, men då har det hjälpt när det gäller tidningsartikel eller någon exakt, bok eller någonting. Ja.
Exakt. Men det går att applicera lika mycket. Ja. Alltså, det som vi kan om källkritik går ju att applicera lika mycket på nätet som på vad som helst. Som
du är min hjälte när det gäller sånt här. Ja, men du är det. Du är så bra. Och jag tycker det är så kul att du är tjej som håller på med det. Därför att alltid när jag är ute på såna dagar då står det bara en massa manliga konsulter och pratar om hur bra den digitala världen är. Och alla är lika skägga och lika långa, lika denna glasögon. Ja. Och de ser bara likadana ut. Och så kommer du upp och berättar så enkelt och tydligt och klart. Tack för att jag fick luncha med dig.
Tack själv.
Nu kan inte du bara sätta upp några korta regler på en tweet så kan jag skicka vidare dem. Så här ska man tänka på.
Jag tror att vi har det på
så ska jag börja pumpa ut det. Ja. Ja. Det är jättebra. Tack för lunchen igen.
Tack själv.
Kul. Hejdå. Nej, stopp. Det hittar man ju på Slaktivisten
på Twitter.
Har du Facebook?
Jag har en väldigt privat Facebook.
Ja, det har ju folk privat. Och Instagram.
Också privat. Jag har en webbplats. Som är superenkelt.
www.vian.se ja. Jättebra. Då ses vi på nätet.
Det gör vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hello.
Hey.